Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju, Almedalen special, i samarbete med Akademikernas A-kassa och Saco. På uppdrag av dem så gör jag, som heter Simon, radioprataren Svensson, 8 stycken avsnitt här i Almedalsveckan för att prata om kunskap. Vad är det för ett lustigt fenomen? Akademikernas A-kassa låter hälsa att de är världens bästa A-kassa. Det är inte dåligt, Eva. Det kostar bara 90 kronor i månaden att vara med där, och så säger de att man kan få 15 000 i månaden om man blir arbetslös. Jag vet inte, jag tycker det låter lite väl mycket, men det är säkert något dolt, något som man måste gå med på, antar jag. Du kan också gå med på i något av Sacos 22 fackförbund. Facket hjälper dig med allt från tips när du löneförhandlar. Du ska alltid säga lite högre än vad de andra säger, till exempel. Det kan Saco hjälpa dig med. Och om det skulle bli problem på din arbetsplats, läs om allt sånt här på www.akademikernas.se eller saco.se. Nu sätter vi igång, för här bredvid mig sitter Antje Jackelén, och jag tänkte fråga henne om vilket som är bäst, att vara troende eller att vara vetande. Vad måste man kunna för att få lägga till titeln ärke till sin gamla titel biskop? Och vad är grejen med att kalla Jesus för Jesusbarnet? Barnet Jesus är väl bättre, eller bara Jesus, eller bara barnet? Men nu kanske inte du vet vem Antje Jackelén är. Nämen, det så kan det vara. Du vet vad, jag bara berättade för dig i så fall. Antje Jackelén är, kan man säga, Sveriges påve. Hon är i alla fall en helt nybakad ärkebiskop. Alldeles nyligen, för bara några veckor sedan, kastade hon av sig sin gamla tråkiga titel som biskop och blev istället ärkebiskop. Och ärke betyder ungefär mycket, eller toppen. Det är ungefär som vi unga säger ultra eller mega. Hon blev alltså megabiskop och fick flytta från Lund till Uppsala. Våra två största universitetsstäder är alltså hemvist för högsta hönset inom kyrkan. Man blandar hejvilt mellan det man tror och det man vet. Men för Antje är det inget konstigt, för hon menar att tro och vetenskap, det hänger ihop och inte någon motsättning. Hon menar till och med att tro och vetenskap behöver varandra. Och möjligtvis att Galileo Galilei var av en annan åsikt. Han som kyrkan slängde i fängelse för att han hävdade att jorden snurrade runt solen. Tack kyrkan, det där behövde jag, sa inte Galileo. Men nu är det förstås en annan tid, och Antje verkar vilja få in religion i allting. För 2 år sedan sa hon här i Almedalen att Sveriges samtalsklimat om religion inte gagnar tillväxten. Religion behövs alltså för tillväxt. Och nu tyckte jag hon sa att religion också kan hjälpa klimatet. Religion verkar ju mega bra. Nej, ärkebra tycker jag det verkar. Men var försiktig med att gå på allting Antje säger. För nyligen har hon prisat som Skånes mest inflytelserika opinionsbildare. Hon är alltså samma skrot och korn som de där spindoktorerna på PR-byrån. Men vi får väl se hur hon försöker opinionsbilda mig nu när jag säger hej, välkommen till dig, Antje Jackelén.
Tack ska du ha.
Du, varför just Lund och Uppsala? Är det för att peta ögonen på de där akademikerna och säga hallå där? Hallå, ska inte där. Tro ni vet allt.
Nej, men det är väl alltid bättre att man vet vad man tror på än att man tror att man vet.
Nu kollar du bort mig direkt, men nu fick en applåd där. Det var en bra sägning. Ja, vad sa du då? Det är bättre att man vet vad man tror än att man tror att man vet. Ja, men räcker det så att säga?
Ja, men tro och kunskap hör ihop och har nog alltid gjort det.
Hur då?
Jo, just därför att, jag menar, å ena sidan man kan välja att tro därför att det är absurt. Det finns den strömningen också, att människor säger att ju absurdare det är, desto mer tro kräver det ju. Alltså är det bättre att tro på det som är absurd. Men det har jag aldrig gillat, och det har egentligen heller aldrig den del av kristendomen som har präglat Sverige, den lutherska kyrkan. Trodde den här tvärtom sagt, vi tror därför att vi vill förstå.
Okej, men vad har det med kunskap att göra?
Mycket.
För man kan ju tro på någonting, men om du ska ha kunskap handlar väl om att man tar reda på någonting.
Du börjar ju med att ha lite kunskap om vad ordet tro kan allt betyda.
Ja, mycket att, spännande. Vad betyder tro?
Jo, tro kan ju betyda olika saker. Jag tror väl att det inte lika vackert, ska inte vara lika vackert väder imorgon som idag.
Mm.
Då är tro ett uttryck för jag vet inte riktigt. Men jag skulle kunna ta reda på det kanske, men jag antar. Det är liksom... Men ja, när jag säger jag tror på Gud, då menar jag ju något annat. Då menar jag ju att jag litar på Gud, jag har tillit till Gud, jag har förtroende för Gud.
Men jag tror på att det finns en Gud. Då är det väl också samma som i vädret, det kan finnas, det är inte säkert.
Ja, det är mer en blandform skulle jag säga. Det är mera där, men då skulle jag ju fråga dig, vad menar du? Menar du att du är in i en... på väg in i en relation där du faktiskt upplever ja, men Gud och jag, vi har en historia ihop här. Eller är det...
Men hoppar du inte över ledet om Gud finns överhuvudtaget?
Ja, eller är det så att du bara undrar finns Gud eller finns inte, som en ren filosofisk spekulation om existensbegreppet. Men jag ska utmana dig med att säga att jag tycker det bästa och största och viktigaste att säga om Gud, det är inte huruvida det Gud existerar, utan det är huruvida det går att ha en relation till Gud.
Okej. Okay. Ja. Så att man kan ha relation till någonting som inte finns med det. Alltså ja, rent hypotetiskt.
När du upptäcker att jag är indragen i en relation, då tvivlar du ju inte längre på existensen.
Nej, men om vi hoppar från kunskap till vetenskap och så då, hur kommer tron in där? För 1+1, det vet jag ju är 2. Det behöver jag inte ha någon tro.
Nej, och vi tror ju dessutom att 1+1, att det ska gälla i hela universum, fast egentligen har vi inga bevis för det, är inte sant? Tro och vetande... hör ihop på olika sätt. Dels finns det alltid trosantaganden vi gör innan vi överhuvudtaget sätter igång och testa om någonting är sant. Så det finns någonting som ligger innan vetandet som är trosantaganden.
Jag tror att jorden snurrar runt solen till exempel, och sen börjar man ta reda på huruvida det är så eller inte.
Sen sätter man upp experiment efter det. Ja, det finns ju någonting som av värderingar som präglar. Det finns ett bra exempel, om vi har tid för det. Det är en etnograf som har studerat böcker där man undervisar om immunförsvaret, alltså medicinska läroböcker. Och kommer fram till att det är väldigt konstigt att man alltid beskriver immunförsvaret som om det handlar om krig. Det är killerceller, det är blitzkrig, det är anfall, det är att oskadliggöra och så. Och så här personen, men om man då skulle, och det har förresten funnits också någon vetenskapsman tidigare som då har sagt, men hur vore det om vi skulle beskriva det mer att det är liksom lite olika ekosystem som interagerar med varandra? Kommer vi då fram till andra frågeställningar? Kommer vi fram till andra experiment? Och jag tror det spelar alltså roll vilken referensram eller vilken paradigm vi väljer för att närma oss en frågeställning.
Mm, precis, men när jag talar om tro och vetenskap, då menar väl jag kanske den klassiska tro på Gud. För att jag känner som i alla fall naturvetenskapen och religionen har väl haft motsättningar historiskt sett, och har väl det. Religionen säger så att vi har svaret på detta. Sluta forska på det där nu. Vi vet var jorden kommer ifrån, det var Gud. Lägg av, punkt.
Ja. Ja, men det har också funnits de som har sagt just därför att vi tror att Gud är skaparen och därför att skapelsen är god någonstans, då måste det vara ett bra sätt att faktiskt hedra Gud, att ta reda på hur det fungerar. Det har funnits vetenskapsmän som har sagt att det är också en form av gudstjänst att bedriva vetenskaplig forskning, och det är den delen vi ofta glömmer bort. Visst har det funnits konflikter. Vissa verkligen till rätta och andra har liksom stiliserats upp. Du nämnde Galileo innan, att det handlade faktiskt inte så jättemycket om själva forskningen, utan det handlade om att Galileo hade retat gallfeber på påven som var hans före vän, men sen hade han framställt honom i en skrift som om han var en enfaldig tulp, och det gillade ju inte påven.
Dissat honom på internet ungefär
så, ungefär så, va? Och det har sådana inslag också. Så visst har det funnits spänningar, men det har också alltid funnits en interaktion. Darwin, samma sak. Det fanns de som tyckte det går ju inte att säga att vi delar förfader med en apa. Men nej, det har också funnits från början teologer som har sagt, wow, Darwin har gjort oss en tjänst. Genom att vi förstår bättre evolutionen eller hela utvecklingen så förstår vi också mer hur Gud verkar i världen.
Ja, men jag förstår ju hur ni kristna behöver vetenskapen för att kunna säga, men varför behöver vetenskapen er?
En anledning varför vetenskapen kan behöva oss, det är just att vetenskapen är ju också en kreativ syssla. Där man ställer frågor, formulerar frågor och tolkar data. Alltså vi har ju väldigt som människor, vi omgås väldigt, väldigt lite med riktigt nakna fakta. Vi klär på dem, våra föreställningar, våra tolkningar. Och det måste också naturvetaren göra för att överhuvudtaget kommunicera.
Jo, men behöver inte Bibeln direkt?
Nej, vänta lite. Men det man behöver, det man måste ha självdistans till det egna tolkandet. Och är det någon som har erfarenhet av tolkandets både höjder och djup och framgångar och motgångar, så är det faktiskt teologer som har tolkat de heliga skrifterna i flera sekler. Så det är en erfarenhet som vi kan tala om väldigt mycket.
Ni är experter på att tolka saker. Men du var inne på evolutionsteorin. Ni tror på den nu? Evolutionsteorin? Det är inga...
Tror du på gravitationen?
Ja.
Tror du på den?
Ja, det gör jag. Men jag tror inte, men jag bara tänker att evolutionsteorin, den är ju full av hål. Där har ni ju öppet mål att kunna säga nej, nej, nej.
Nej, det jag vill komma åt, alltså jag blir förvånad att du sa att du tror på gravitationen. Alltså jag menar, tror du eller vet du att det här kommer att...
Jag vet att det kommer...
Precis, ja, ja. Precis. Och så är det med vetenskapliga teorierna. En teori är vetenskapen så nära sanningen vi kan komma. Det mest bevisade som vi har. Så varför i hela fridens namn säger vi i vanliga fall, vi frågar inte folk, tror du på gravitationen? Men vi frågar dem, tror du på evolutionen?
Mm, men det är för att gravitationen är ju lätt att testa. Titta,
ja, men evolutionen är en av de mest testade teorierna som finns. Att det sen finns vidare utvecklingar i den, kanske på ett annat sätt som med gravitationen. Det kan man, men även gravitationen var inte färdig från början. Jag menar, Newton som formulerade lagarna fick sen se sig modifierat av Einstein. Så även där har det funnits en utveckling. Det har ju också till en vetenskaplig...
Men jag känner mig aldrig så kristen som jag läser kristna bloggar om hur fel evolutionsteorin har. För då tänker jag, oj, oj, oj.
Men det är ett exempel på okunskap och inte på kunskap.
Det är lite, ja, precis. Men det är väl där man lägger in sin tro då. Det är väl det problemet med tron är. Att man fyller i där man inte kan ha sin kunskap, så fyller man i med tro då istället.
Alltså det här... den så kallade kontroversen om skapelse kontra evolution, den handlar egentligen om något annat. Framförallt i den mån den kommer till oss från USA. För det handlar egentligen inte om Gud, utan det handlar om människan. Det handlar om att försvara en sorts hierarki där människan är skapelsens krona. Och också med det faktiskt hela den här räckan, mineralerna där nere, och sen har vi växterna, sen har vi djuren, sen har vi kvinnan, och sen har vi mannen, och sen har vi Gud.
Mm.
Och det är därför det
vem är det som säger så? Det förstår jag inte alls. Var det
religionen som sa det? Den amerikanska, nu, vi har inte så mycket tid, nu blir det lite generaliserande här, men den amerikanska kreationismen är väldigt starkt förknippat med det här försvaret av family values,
som
ofta är den här hierarkin.
Nej, men precis, men
och det handlar egentligen inte, det är min poäng, det handlar egentligen inte varken om biologi i strikt mening och inte heller om teologi, om Gud i strikt mening, utan det handlar om vem är människan.
Mm, men man behöver inte bli kreationist bara för att man tycker att man kan vara lite kritisk till evolutionsteori. Makroevolution till exempel. Hur kom öga till, Antje? Kom igen, det måste vara Gud. Jag är på din sida här nu.
Nej, för jag ser det inte så, utan visst, evolutionen för mig är evolutionen Guds sätt att skapa.
Med
hjälp av evolutionen har vi förstått väldigt mycket, men det är klart att även den vetenskapliga utvecklingen går vidare och vi kan förstå nya saker. Alltså det är ju inte stängt för det. Det är ju ständigt nya, nya luckor, kunskapsluckor som öppnas, och det är det som är det fascinerande.
Hur ska jag göra om jag vill bli ärkebiskop? Var börjar jag?
Ja, det kan ju vara en bra sak att börja studera teologi.
Teologi. Jag ansöker till universitet.
Just det, och det är viktigt att präster är akademiskt utbildade.
Ja, vad är det man pluggar till prästutbildningen där då? För det handlar väl mycket om tro?
Ska
man lära sig att tro på saker där? Eller är det?
Ja, nu får du vara noga med vad du menar med tro. Ja. Vi har ju definierat, det finns olika sätt. Mm. Nej, men det är drygt 4-5 år prästutbildning. Man studerar på ett statligt universitet. Man studerar bibelvetenskap, kyrkohistoria, systematisk teologi, vilket är den kritiska och självkritiska reflektionen över innehållet och effekten av en, i det här fallet, den kristna traditionen. Man studerar religionshistoria, etik, religionsfilosofi, religionssociologi, psykologi, pedagogik. Det finns många ämnen som man kan
studera. I princip kan man gå ut prästutbildningen utan att vara troende.
Du kan studera på universitetet naturligtvis utan att vara troende. Men vill du bli präst så anmäler du dig till biskopen i det stift där du vill bli präst.
Och du frågar dem.
Och ja, jag tror inte att du kommer på det ena att anmäla dig om du inte är troende, eller hur?
Jag tycker det verkar vara ganska soft jobb.
Och så finns det ett parallellt program som kyrkan har, och det sista året innan man blir prästvigd, det går man på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Okej, men lär man sig komma och förstå Guds outgrundliga vägar om man pluggar teologi?
Vad sa du? Om
Guds outgrundliga vägar, kommer man förstå dem om man pluggar tillräckligt länge?
Du kan få hjälp att förstå dem, men se, det här med tro, det har ju både hjärna och hjärta. Du måste också vilja växa i din tro som existentiellt, som en andlig människa. Om du till exempel aldrig ens försöker att be, då ska du inte göra dig möda och vilja bli präst.
Okej.
Okay. Och det är ett bra tips också att börja gå i kyrkan.
Hur många präster kommer ut varje år? Du har vigt dem sådär, va? Eller hur gör man? Har man ett svärd så här, nu är du präst.
Man dubbar dem. Man har sen apostlarnas tid, det vill säga sen början av kyrkan, så har man vigt eller avskilt människor till tjänst genom bön och handpåläggning.
Handpåläggning från en biskop, eller?
Ja, prästvigning sker och diakonvigning sker genom att men det är fler än biskopen, det är också lekmän som är med. Det är kyrkan som kallar.
Men själva handpåläggningen måste en biskop.
En biskop ska vara med, men det är andra som också lägger
sin hand på. Så vem som helst kan lägga en hand på vad som helst.
Kyrkan är något vi är gemensamt. Kyrkan, det är inte prästerna, utan kyrkan, det är ju också lekmän, och det är kyrkan som helhet, församlingen, som kallar människor till tjänst.
Men finns det jobb för alla präster?
Idag gör det det.
Mm. Så alla nya som kommer ut, det finns en kyrka någonstans som väntar på dem?
Ja, man måste ju söka jobb som präst också. Ja, okay. Så precis efter vigningen så får man ett år.
Skriver man vanliga CV:n och så? Jag älskar människor. Jag kan jobba under press.
Det är klart man skriver, man får söka tjänster i församlingarna. Och det är klart det är som i vilket yrke som helst, att är man en bra präst så är det lättare att få jobb, och är man en som inte av olika anledningar lägger manken till så kan det vara svårt att få jobb. Så det finns, på det viset kan det också finnas präster som faktiskt inte får
jobb. Har ni ett särskilt fackförbund?
Ja, det finns ju kyrkans akademikerförbund.
Kyrkans akademikerförbund. Det är väldigt spännande för mig. Men du, nu är du ju ärkebiskop här nu då. Vad är skillnaden på en ärke och en vanlig biskop?
Ja, men det sa du ju innan själv.
Det är en toppenbiskop.
Nej, det är så.
Har dina arbetsuppgifter förändrats på något sätt?
Ja, delvis gör det ju det. Alltså, Svenska kyrkan har 13 stift. Så det finns 13 biskopar. Och så finns det en ärkebiskop som
en biskop.
Som har en del av Uppsala stift som sitt.
13, men är inte det ett otorstal inom kyrkan? Man vill inte vara den 13:e biskopen.
Vi har haft 13 stift länge och det har gått väldigt bra.
Ja, okej. Okay. Men led mig igenom en vanlig dag. Du går upp och tar en kaffe, kanske en oblat till det. Öppna mejlen. Vad gör du mer som ärkebiskop?
Ja, den där oblaten, den är i morgonmässan.
Den är i morgonmässan.
I den mån jag
har
morgonmässan.
Det är inte kaffe, det är vin såklart.
Ja, och det är varje onsdag morgon som jag kommer ha morgonmässa i Uppsala domkyrka.
Men för du twittrar mycket. När har du, vilka arbetsuppgifter är det du inte gör istället för att twittra?
Ja, alltså kommunicerar jag ju på olika sätt med olika hjälpmedel. Både med det skrivna och det talade ordet. Och det skrivna är ju i vår tid också delvis.
Men du har ett vanligt kontor liksom, som du sitter på i alla fall? Då.
Jag kommer ha ett arbetsrum, men jag kommer också behöva resa mycket. Både inom landet och utanför landet. Som ärkebiskop så är man ordförande i kyrkostyrelsen. Och man är också den som leder biskopsmötena. Och man representerar Svenska kyrkan då.
Bestämmer du saker som om homosexuella ska få gifta sig och sånt?
Nej, vi har ju, alltså Svenska kyrkan är ju också har en väldigt stark demokrati. Så det högsta beslutande organet i kyrkan är kyrkomötet som är demokratiskt vald.
Så du har inte så mycket makt inom kyrkan?
Både ja och nej. Även som nu har jag ju inte varit ärkebiskop mer än 2 veckor, så jag vet inte riktigt hur det är. Men som biskop så vet jag ju att vissa frågor har jag ganska stor formell makt också. Men det finns på många områden som jag har mera informell makt som beror mycket på förtroende.
Du har sagt så att det är en högre form av mobbing att se troende som exotiska, som tror på konstiga saker och klär sig konstigt. Men ni tror ju på konstiga saker och klär er konstigt.
Konstigheten...
Inte idag just, är du normalt klädd.
Alltså, men... Kan vi nu prata om kunskap här, så måste vi nog klara till att konstigheten ligger i betraktarens ögon.
Ja, men när du går omkring med din stav och grejer där, det är väl konstigt? Om du jämför med vad vi alla här inne har på oss till exempel. Det är ingen som kan ha en stav här.
Ja, det kanske det är förresten.
Eller tehuva på huvudet eller vad du har. Jag vet inte.
Men,
nej, men att det skulle vara mobbing. Men jag känner ju inte så många kristna generellt. Min mamma möjligtvis. Men annars så det är väl klart att ni blir ju lite exotiska.
Är du möjligen döpt?
Ja.
Då är du kristen.
Ja, okej. Okay. Då känner jag mig själv då. Men då är jag väl exotisk jag också då. Men jag tycker inte att det är mobbing. Jag bara tycker att det är lite generellt. Är det någon som klär sig annorlunda? Mm. Då blir du ju exotisk.
Mm. Nej, det jag menade med det är ju att... Jag menar, jag har ju själv följt när mina egna barn gick i skolan och tittat kanske med lite extra intresse på de böcker som de hade i religionskunskap. Och jag slogs ju av att när religionerna framställs så framställs det aldrig som dels det är något som någon annan har. Och så är det alltid det här, ja, de äter konstiga saker, de klär sig konstigt, de gör saker på konstiga tider.
Och alltså, allt stämmer.
Det blir bara det exotiska. Men eleven får ju inte den föreställningen, min granne skulle kunna vara det. Eller så. Alltså, man kan ju också faktiskt förmedla religion på ett helt annat sätt, där man lyfter fram vad har den här traditionen bidragit till mänsklighetens utveckling. Eller också från det som att man säger att det är ganska naturligt för människan att ha en religionstillhörighet, men det finns olika. Varför får inte barn lära sig det? Utan barn får på något vis lära sig att det är alltid de andra som är troende, men vi är normala och då tror man inte. Det är den som jag känslan eller det budskapet som finns.
Okej, så som precis, komma nu när jag säger konstig så blir det ännu värre där. Man behöver inte vara konstig för att vara troende, menar du då? Men det här med att det finns så olika religioner, det har alltid irriterat mig. Att du måste ju säga att du har mer rätt än vad den andra religionen har. Känns inte det konstigt?
Nej, det gör det inte.
Någon av er kommer inte till himlen.
Jaså.
Jaså, hörde man
det
i publiken.
Det vet du.
Ja, för att ni tror ju på olika saker.
Jag råkar ha ett valspråk, för det har man som biskop.
Mm. Vad heter det?
Det heter Gud är större.
Gud är större, ja, men heter det för någonting brev? Har ett roligt namn.
Det kommer från första Johannesbrevet. Det är alltså ett citat ur Bibeln. Det kanske är det du menar.
Nej, men nej, det heter talspråk då. Ja. Ordspråk.
Mm. Ja. Och Gud är faktiskt större än olika religioner också är. Så att det är ingen fråga jag känner att jag äger. Jag kan inte se på hela världen, hela skapelsen ur Guds perspektiv. Det kan bara Gud göra. Och det låter jag Gud göra.
Mm.
Det finns vissa saker som jag inte behöver hetsa upp mig över. Däremot vet jag att, eller jag ser det som Guds vilja att vi ska hitta vägar där vi kan leva i en god relation till våra medmänniskor, till hela skapelsen, alltså även djurvärlden, och till Gud och till oss själva och till vårt eget framväxande jag. Och till det hör också den här respekten som jag kan visa mig själv, att jag inte är färdig. Mitt eget jag är framväxande.
Du skulle kunna byta religion, menar du?
Nej.
När du blir färdig?
Nej. Där håller jag med Dalai Lama som brukar säga att gräv där du står. Han var för några år sedan i Lunds domkyrka och så säger han till den till bristningsgränsen fulla Lunds domkyrka, till människorna, säger han: ni ska bli, ni måste vara bättre kristna, och inte bara när ni är här inne i kyrkan och framförallt när ni är ute i världen. Och jag tror det är viktigt att vi gräver där vi finns, i den tradition som är närmast oss. Ibland just när det gäller religion så verkar det vara att vi tror att gräset är grönare på andra sidan och flörtar gärna med andra.
Men gräv där du står betyder väl då i så fall att alla i Sverige ska vara kristna? För det är här vi står.
Ja, jag menar till exempel då, att du är tydligen då till och med döpt in i den kristna traditionen. Då skulle mitt råd till dig vara att titta där efter andlig växt.
Varför är det ditt råd? Varför ska jag inte titta i en annan religion? Jag kan väl hitta svar där med.
Ja, visst kan du det. Och det är kanske den individualistiska tid som vi lever i som förleder oss till att säga, men jag ska ha det my own way. Och då är det kanske snyggare att jag säger jag är intresserad av buddhism, och det får man ju gärna vara. Och vi kan lära oss av andra traditioner.
Nej, men jag har så svårt att förstå hur man kan välja religion. Det finns ju så många som verkar bra, men du verkar trygg i din.
Ja, för det har ju lite grann att göra vad man är född in i och socialiserat in i. Men lite grann, jag har träffat många människor som har nästan lidit i sin egen tradition därför att de har varit lite avvikande, och jag säger, men varför byter du inte bara? Och sen, ja, men det är ju som att byta familj, det kan man inte, utan jag ser det också som ett uppdrag att vara den jag är i det sammanhang som jag ställde, och jag har ganska stor respekt för den hållning, måste jag säga, mer respekt än för en som bara nej, det här passar inte mig, nu går jag till en annan. Och så passar det inte mig där heller, så går jag ut till någon annan. Utan jag tycker det ligger något respektingivande i den trofastheten som håller fast och försöker förändra också när man upptäcker någonting inte är bra.
Men alla religioner har lika rätt?
Jag tycker det fortfarande ligger väldigt mycket i det som upplysningstiden lärde oss, att det finns ofta fler kandidater för sanningen, och att det leder till att det bästa vi kan
åstadkomma, 1 miljon kineser kan inte ha fel,
att vi kan tävla i godhet, en tävlan i godhet. Det är det som i slutändan kan övertyga.
Ja, vi har en slags konkurrens här, vem som är bäst på att vara god.
Den goda. Och det vore väl bra för världen, vore det inte det?
Jo, det är den bästa konkurrensen. Du, jag ska återgå här till att du är lite konstig. När du blev sån här ärkebiskop så bytte du, läste en stav mot ett dubbelkors. Stämmer detta?
Ja.
Du känner inte igen det här? Dubbelkors, är det en hashtag du har fått?
Nej, jag bytte dels kors. Jag har ett ärkebiskopskors. Det är precis som ett biskopskors, men det har de som det här strålar.
Det strålar,
ja. Ja,
för det. Dubbelkors tycker jag lät så konstigt.
Och
men det är inget du känner igen då?
Ja, men det ska vi inte gå in på. Men sen staven som jag har, det är egentligen en hedersstav. Det är en ganska fin symbolik.
Alltså som heder eller herde?
Herde.
Alltså,
som en herde har för att skydda jorden, för att hjälpa.
Men det får du inte ha kvar längre.
De är knutna till ett stift. Man är herde i ett stift.
Staven är knuten till ett stift. Det här är inte konstigt, Antje. Det här är fullt normalt.
Ja. Jo, men det är där, det är där ansvaret ligger. Så nu har jag lagt ifrån mig den som jag hade i Lunds stift. Nu ligger den och väntar på min efterträdare som tar upp den.
Men det är bara en pinne. Du kan väl ta en ny pinne.
Ja. sinnet för finheterna. Du vet, det handlar inte bara om kunskap, utan det handlar också om bildning. Och jag tycker att kunskap som inte blommar ut i bildning, den missar något väsentligt.
Och det har jag missat genom att tro att det bara är en pinne.
Kanske någonting åt det hållet.
Jag har kunskap, men jag har inte bildning. Jag skulle vilja säga att det är tvärtom. Men det kan vi återkomma till efteråt. Okej, vi tar den här sista frågan nu som jag hade i början. Jesusbarnet, vad är det? Barnet Jesus.
Ja, Jesus.
Kallar du dina barn det? Jag vet inte vad de heter. Men
alltså,
om jag skulle vara
Jesus
barn, skulle
var ju
Simon
ett barn
barnet.
En gång i tiden.
Ja, men har du någonsin kallat ett barn för... för jag då skulle kalla mig för Simonbarnet när jag var liten.
Nej, skulle inte jag ha gjort. Jag vet inte om någon kom på idén att göra det.
Nej.
Men
det har
blivit så på svenska i alla fall.
Det är skillnad mellan bildning och kunskap.
Ja, vilken är skillnaden då?
Jag skulle vilja säga att kunskap är att veta att det låter helt absurt att säga Jesusbarnet. Nu har jag glömt vad jag sa. Vi får avsluta här. Det börjar bli varmt och trevligt. För nu börjar jag tappa bort mig. Kunskap och bildning, det är i alla fall två viktiga ord. Det gäller att hålla dem isär. Det ena är bättre än det andra.
Nej, de behövs båda. Mm. Nej, kunskap i sig kan ju... Jag menar, vi brukar ibland tävla i värdelös kunskap. Och det är ganska fint.
Vad är värdelös kunskap?
Ja, det är ju sån här som är egentligen fullständigt irrelevant att veta. Ibland kommer det sån här på Twitter att, som man ler åt. Så här, ja, men det var ju... Det var
ett exempel på värdelös kunskap.
Ja, nu kommer jag förstås inte på någonting sådär. Men hur många...
Att Jesus är Guds son.
Nej, det är absolut inte värdelös kunskap. Men hur många prickar som
kunskap,
ingår
kanske.
I den där bladet på väggen eller något sånt där. Jag menar, det kan jag veta och sen när jag går ut så har jag glömt det för jag kan inte använda det till något. Men bildning är kunskap som har dels fått ett sammanhang och som jag själv också kan relatera till både kritiskt och självkritiskt men också emotionellt och andligt. Jag brukar ibland säga till mina prästkandidater, det är jätteviktigt med grekiskan och alltihop, den här teologiska kunskapen som sitter här, men det måste också hamna här. Och det för mig, bildning är att få ihop det och det.
Mm-hmm. Jag har glömt en fråga som jag tänkte var viktig. Irriterar det att det finns forskare som säger att Jesus har liksom inte ens funnits? Det finns inga bevis för att han har funnits och att den första gången han nämndes var 30 år efter han sägs ha levt.
Ja, nu är det ju ändå rätt så väl bevisat att Jesus har funnits. Däremot,
det finns väldigt många som hävdar att det absolut inte finns någon bevis för det.
Ja, men det är nog en minoritet. Mm. Men däremot, har du tänkt på det? Att de som satte ihop Bibeln, alltså Nya Testamentet, de satte ihop fyra olika beskrivningar om Jesus. Och om det bara hade funnits en enda sanning så hade de ju bara valt en beskrivning. Varför satte de in fyra olika beskrivningar
som Jesus inte fanns?
Skildrar Jesus ur olika perspektiv för olika kontexter? Nej, jag tror det var vishet och inte dumhet.
Okej, vi kallar det tro. Men tack så mycket i alla fall Antje för att du kom hit. Och tack till er också i publiken, väldigt trevligt. Tack till dig som laddar ner podcasten. Vi hörs igen en annan gång. Tusen tack, puss och kram.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.